är den klar. Visste du det?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Vet du vad jag pratar om?
Nej, ingen aning.
Nej, jag har sett sista klippningen, du vet den här reklamfilmen vi filmade på Venice Beach och i Arizona-öknen.
Nej, är det sant?
Ja, och det var faktiskt så att surfarbruden kom med.
Ja.
Mäktiga cykelkillen kom med.
Just det.
Stuntmannen kom med, vad hette han nu igen?
A. Michael Lerner.
Just det, och du i Diamondbacks kepa framför någon jävla kaktus kom med.
Nej.
Men inte jag.
Alltså, du blev struken.
Ja, jag passar tydligen bättre bakom kameran, eller vad tror du?
Ja.
Och kanske i poddmediet.
Just det, det är så du jobbar bäst.
Ja, exakt.
Ja, men det ska bli spännande att se.
Mm. Hur har det gått för Big Cheese, Hollywood och de andra i Southwest då?
Jo, men det ska jag berätta för dig. Ja, det är precis. Det är World Series, Little League World Series vi pratar om.
Mm.
Och efter en stenhård turnering får man säga, och 25 matcher in i då Little League World Series, ska just då Big Cheese, Hollywood och de andra i Southwest faktiskt möta de här gummibjörnsätande killarna från New England som vi valde bort att heja på i förra avsnittet.
Mm.
I en direkt avgörande match om vilka som ska få möta Southeast i det så kallade US Championship Game på lördag. Och segern där då får i sin tur möta segern i The International Championship Game där Japan ska möta antingen Mexiko eller Kanada.
Ah, spännande! Och sen är det final på söndag.
Jajamän!
Mm. Men då får vi alltså fortsätta hålla tummarna för Big Cheese, Hollywood och company, va?
Ja, det vet du. Go Southwest!
Jaha. Du får vara välkommen in i vår ibland skruvade värld.
Mm.
Ska vi börja veckans avsnitt precis där i Williamsport, Pennsylvania kanske?
Ja, men det tycker jag. För trenden fortsätter, verkar som, det här med att spela en Major League Baseball-match på neutral mark. Därför att förra året hade vi ju Atlanta mot Miami, var det va, på militärbasen Fort Bragg i samband med 4 juli. Och i helgen fick vi den första MLB Little League Classic. Och det har ju varit stora festligheter där Big Leaguers hängde med kidsen då som spelade i Little League World Series.
Mm. Och den här matchen spelades på intima Historic Bowman Field inför minsta publiken någonsin i en MLB-match. Bara 2596 åskådare.
Ja, man kan ju tänka sig att det lag som nu som hade hemmamatch kanske blev, fick en liten ekonomisk kompensation av MLB för det.
Ja, det var Pittsburgh var det.
Ja. Och ja, men där fick man ju se en match i National League Central där Pittsburgh, som också då är från Pennsylvania kan man säga, tog emot St. Louis och gav dem spö med 6-3. Och det var ju lite roliga scener efteråt, för det här, efter matchen så gjorde man ju som man gör i Little League World Series. Man går och tackar laget genom att skaka hand.
Ja, man radar upp och så träffas man på pitcherkullen och skakar hand. Och det gör man ju även i Sverige, men det gör man ju inte. Eller de stora killarna gör ju inte det.
Nej, jag vet inte, de möts ju typ 400 gånger per säsong, så det kanske är därför. Men det var ju fint att se.
Ja, absolut. Men vad tror du då? Blir det här ett årligen återkommande evenemang?
Ja, men det verkar så. Alltså, i varje fall om man får tolka det som Commissioner of Baseball Rob Manfred har sagt. Han har väl antytt att det kanske blir ett återkommande evenemang. Och om du och jag får bestämma, är inte det en no-brainer?
Ja, men det känns ju som det. Och det är otroligt bra PR för sporten och för egen del så tycker jag att bra mycket bättre att spela inför kids än att spela sådana här militärmatcher framför testosteronstinna rekryter, eller vad tycker du?
Ja, men visst är det så.
Ja.
Och ett återkommande problem de senaste åren för MLB har ju varit just att förankringen i de yngre åldersgrupperna inte är lika stor längre i konkurrens av annat. Så det är väl bra att göra sådana här små jippon som får kidsen och fortsätta spela baseball istället för att börja spela dataspel.
Ja, nej, men det här är ett exempel på ett bra jippo. Vi kommer väl till lite mindre lyckosamma jippon kanske lite längre fram i det här avsnittet. Men om vi stannar kvar i National League Central en stund och vandrar in i sjukstugan som vi brukar göra.
Ja, det har ju nästan blivit en stående punkt de senaste veckorna. Och nu är det dags för Chicago Cubs då, västerhänt starting pitcher John Lester att hamna på 10 dagars disabled list. Han släppte ju 7 earned runs här i veckan innan han blev utbytt efter bara 5 outs mot Cincinnati Reds.
Mm, och det har ju snackats om trötthet i axeln och tightness i latissimus dorsi, alltså den breda muskeln i ryggen, har man liksom klurat ut att det är när man översätter från latin och lite sådär. Så att, ja,
just det, det,
det, kärt barn har ju många namn. Det är ju på svenska latsen kallas det, eller vingen också.
Oj då, jag säger det. Snart kan du fan doktorera i fysioterapi.
Yes.
Av den här latissimus, vad heter det nu? Dorsi, var det?
Ja. Yeah.
Det blev ju känd, med, först känd den här säsongen tack vare Noah Syndergaard.
Just det, exakt.
Men om man då går tillbaka till John Lester då, så har ju Cubs general manager Theo Epstein kommenterat det här och säger att, citat, han har ju pitchat 7 månader om året de senaste åren och stått på kullen var femte då. Det här kunde man räkna med, slut, citat.
Mm, för det är ju så. Han har ju haft minst 32 starter och kastat minst 200 innings just de senaste 5 åren. Och ja, någon gång så kommer väl det liksom att kännas både i kropp och kanske i knopp. Men han har väl tappat, vad är det, 4-5 miles per hour i hastighet, va? Och tydligen så är ju det hela skillnaden. Alltså då blir man ju rätt medioker om man kommer ner lite i hastighet.
Och ja, uppenbart är ju att John Lester har varit en riktig, riktig arbetshäst.
Mm.
Vilket gör att han har hamnat i den här positionen då. Men ja, World Series-bekantingen Mike Montgomery.
Mm. Han har tagit över, va, i starting rotation. Och det var ju faktiskt han som kastade det absolut sista kastet i World Series när de vann 2016.
Precis, så att han tar över. Och prognosen just nu säger att Lester troligen är tillbaka i månadsskiftet då. Så att det bör räcka med 10 dagars disabled list.
Ja, men jag tror att alltså, om Cubs hade varit i en stor ledning i divisionen, då kan man ju förstå att man kanske hade vilat Lester även om man inte hade varit så där jätteskadad eller någonting. Men så är det ju inte riktigt fallet. Chicago är ju ändå jagade, va? Tycker du det? Eller har de ryckt ifrån sig lite? Det är ju inte klart på långa vägar, eller?
Nej, nej, nej. Och det, alltså, merparten av säsongen så har de ju faktiskt fått jaga dessutom. Det är ju först senaste veckorna de har ryckt förbi och har väl en 3,5 matchers ledning nu.
Mm, över Brewers och Cardinals, ja. Och ja, de har ju varit heta. Jag tror de har en winning streak på 5 matcher nu och har ett ganska lätt schema där de möter lite så här bottenplacerade lag som Toronto och Cincinnati och Philadelphia, tror jag. Så att just nu har de ett väldigt lätt schema, så att men National League Central är långt ifrån över.
Ja, till skillnad från vad vi trodde innan säsongen.
Ja, exakt.
Ja, men det blir spännande.
Mm. Men om vi backar tillbaka då till Little League World Series, eller till Little League Classic som matchen hette, va? Var det inte så?
Precis.
Och all positiv PR som det gav, så pågår ju ett litet tråkigt bråk för öppen ridå, va, i ligan.
Ja, visst är det så. Det är Detroits andra basman Ian Kinsler som har blivit bötfälld efter att i media då gått ut och sagt ett sanningens ord om domaren Angel Hernandez. Citat, a bad umpire who is messing with baseball games. Och det här föranledde då en bot på $10,000 av MLB.
Ja, och jag tror innan boten kom så gick ju vissa domare, de gjorde en liten protest. De satte på sig vita svettband, va, längst ner vid armarna, som, ja, skulle väl visa att de protesterade. Men ja, de i sin tur blev ju varnade av ligan att inte göra så.
Ja, så det känns som att MLB vet inte riktigt vilken fot de ska stå på. Jag antar att de har spelarfacket på ena sidan och så då domarorganisationen på andra sidan som vill ha rättvisa.
Mm.
Men vad kommer det här ifrån?
Nej, men för tidigare i augusti var det väl, så var det ju en annan domare, Joe West, som blev avstängd 3 matcher på grund av att han kallade Texas Adrian Beltre för, ja, the biggest complainer, alltså den största klagaren då.
Ja.
Och ja. Så att, ja, då tyckte väl då kanske domarna att Ian Kinsler skulle bli avstängd i sin tur. Men nu blev det ju inte så. Och, Så att, som du säger, domarna på ena sidan och så spelare och tidiga spelare på andra sidan. Det var ju en annan baseballpensionär då, Atlantas Chipper Jones, som gick ut på Twitter och skrev: "I'm starting an Ian Kinsler fine fund as we speak."
Just det, att liksom han
visar stödet där då.
Ja, att man skulle samla in pengar så han kunde betala sina böter. För Ian Kinsler har tydligen väldigt, väldigt dåligt med pengar.
Ja, förmodligen.
10 000 dollar tjänar han på en foulball ungefär. Men.
Men en som kanske borde ha fått böter på grund av dåligt spel, det är ju minigrisen.
Minigrisen, ja, just det. Det är ju såklart Aroldis Chapman vi pratar om. Alltså, efter att ha släppt homeruns då till Bostons rookie Rafael Devers först och sen så till New York Mets rookie Ahmed Rosario, så är ju faktiskt Aroldis minigrisen Chapman petad som closer i Yankees. Och ja, det här har gjort att Dellin Betances och David Robinson har tagit över den rollen istället. Men det troliga är väl att minigrisen lär vara tillbaka i slutet av säsongen, eller hur?
Jo, tillbaka som close, ja. För just nu är han ju världens dyraste middle inning reliever, måste man väl säga. Han har ju fått hoppat in i sjätte inningen några matcher här.
Ja. Det är inte, det var ju ganska länge sedan han gjorde det sist, va?
Ja, jo, det måste det verkligen vara. Och ja, när vi pratar om böter och avstängningar så, ja, han har ju faktiskt både fått böta och varit avstängd tidigare i karriären efter att ha lekt John Wayne i garaget där i Florida för några år sedan.
Ja, just det. Ja. Det var väl precis när han hade blivit signad till Yankees. Yankees fick inleda, var det 40 matcher utan honom?
Han var på väg till Dodgers faktiskt, men det, den dealen ströks ju när den här grejen kom upp ju.
Och ja, det var ju, det var ju samma veva som det kom ett gäng sådana här domestic violence händelser som inkluderade MLB-spelare.
Jag tror faktiskt att en av homerunsen som han släppte var, det har aldrig kastats ett hårdare kast som har resulterat i en homerun faktiskt.
Oj, ja, då är det kudos till slagmannen, om det nu var Rosario eller Devers, jag vet inte.
Jag tror det var Rafael Devers. Ja. Men på tal om homeruns då, så har det slagits en annan kanske viktig homerun i veckan ju.
Ja, precis. Det är ju som vår vän i Disneyland, Angels slugger Albert Pujols, som slog ju homerun nummer 610 i veckan här.
På tal om Disneyland, han är lite lik Musse Pig.
Va? Ja, visst är det. Lite baconstinn Musse Pig.
Ja, jag gillar. Ja.
Han är mäktig. Men det här gör honom till den utlänning i ligan som har slagit flest homeruns någonsin.
Han passerade Cubs för detta spelare Sammy Sosa ju, och ja, totalt sett är han ju nu uppe på åttonde plats, och han har bara två homeruns upp till Jim Thome, va, på plats sju.
Precis, annars så har ju Pujols en lite av en katastrofsäsong bakom sig. Han har ju ett on base percentage på 276, vilket inte är rolig läsning.
Nej, jag läste någonstans på Twitter att det här är ju inte det är roligt för Angels, eller ja, det är väl inte roligt för någon att han har ett kontrakt som sträcker sig 4 år till, och jag tror att Angels ska väl punga ut med 114 miljoner dollar.
Ja, det är schysst, en miljard ungefär.
alltså det här kommer inte vara snygg PR för sporten om något år eller två, va?
Nej, men verkligen inte, för men det enda han gör ju nu är ju slår dingers, han har 19 hittills i år tror jag.
Ja, och han behöver väl drämma iväg några till i år för att ha den här lilla chansen på 700, va, innan kontraktet går ut. Vi räknar väl ut att han behövde snitta en 25, va?
Ja, 25-26 tror jag, sånt där, så han ligger ju lite efter.
Ja, men en månad lite drygt kvar på säsongen ju. Men ja, om vi stannar kvar i Los Angeles så händer det ju en hel del där, bland annat vad ska man säga, rivalerna i samma stad, Dodgers jakt på 116 segrar.
Ja, exakt. För 116 segrar är ju Seattles rekord från 2001. Och att, för att då Dodgers ska slå det så måste de vinna 27 av de resterande 37 matcherna, va? Av säsongen, för att där är de går från dagens 89 till 36, va?
Ja. Dagens är 89 vinster och 36 förluster. Exakt samma som Seattle hade efter 125 matcher. Ja.
Precis. Och så ska de gå till 116 vinster då och 46 förluster under de sista 37 matcherna.
Ja, Och om man tittar på Seattle Mariners sista 37 matcher 2001, så lyssna på det här. De vann 2, förlorade 1, vann 3, förlorade 1, vann 4, förlorade 1, vann 5, förlorade 1, vann 6, förlorade 1, vann 7, förlorade 1. Inte riktigt i den ordningen, men du fattar liksom förhållandet på, mellan vinster och förluster här.
Just det.
Och ja, det var några förluster till. Bara vid en av de här förlusterna så smögdes in en liten sweep som de åkte på av Oakland och då förlorade 4 matcher i rad. Men det är en enda plumpen i protokollet under hela dryga sista månaden.
Oj, det är imponerande alltså. Och, jag tror inte att Dodgers klarar av det här. För de har ju bara 16 hemmamatcher kvar i Chavez Ravine mot 22 bortamatcher. Och avslutningen innehåller en tung 10 matchers lång roadtrip då med början 11 september där de först ska norrut och möta rivalerna uppe i San Francisco och sen över till östkusten och möta rivalerna där då, Washington, för att avsluta sen mot Philadelphia. Seattle hade ju tvärtom 2001, hade ju merparten av matcherna hemma i slutet.
Men ja, jag tror inte heller att de faktiskt når Mariners, men om de inte skulle nå Seattle så kanske de kan slå några egna rekord ändå i år, va?
Jo, men det är ju mer troligt, tror jag i alla fall. I Los Angeles har de som vunnit mest 102 matcher under en säsong och det gjordes ju både 62 och 74.
Dit bör de ju nå, och kanske även sitt tidigare franchise-rekord som är från när de fortfarande befann sig i Brooklyn. 105 vinster på en säsong.
Just det, och det året 1953 så förlorade de faktiskt en Derby World Series mot New York Yankees, bara en sån sak.
Ja, Dodgers-Yankees, det är lite av en dröm World Series, är det inte det?
Jo, definitivt, det hade varit mäktigt.
Vi har ju snackat lite om det där, alltså vad som skulle kunna toppa World Series 2016 som väl i princip innehöll allt.
Ja, faktiskt.
Så att, ja, det tycker jag skulle vara riktigt häftigt, alltså de två största städerna mot varandra och ja, Dodgers som kommer från New York eller Brooklyn tidigare. Och, ja,
haft en torka på, vad är det nu? Ja, 29 år va?
Ja, nej, det här var riktigt häftigt. Men ja, frågan är, de har ju faktiskt även en hel del skadeproblem nu.
Ja, det har de ju på, ja, till exempel då starting pitchers Alex Wood, Yu Darvish och Clayton Kershaw. Och så sen så även på succé-rookien Cody Bellinger som har hamnat på disabled list.
Angående pitcherskador, generellt så såg jag på MLB Tonight att klubbarna har fått punga ut med 266 miljoner dollar till pitchers på disabled list hittills under året, va?
Ja.
Det är helt sjukt, det är ett stort ekonomiskt problem såklart. Och ja, framförallt den här UCL, va? Som är det här ligamentet som ryker när det är Tommy John surgery. En dyrt ligament.
Ja, det får vi säga. Alltså, antingen så får de väl ta lite lugnt med pitchers eller så får de väl börja försäkra dem bättre. Jag vet inte. För 266 miljoner är ju sjuka pengar. Det är väl ungefär Dodgers hela spelarlöns budget tror jag på ett år.
Ja. Eller så får man börja värva tjejer då. Kommer vi inte fram till det? Eller att jo, de också exakt. Hade kroppar mera lämpade för detta. Och, ja. Fram med kvinnliga knuckleballers.
Exakt, det har vi sagt nu i ett år tror jag.
Ja.
Men om man ska tro vad Dodgers säger i pressen så verkar de inte bry sig om rekordet eller? Det ser ut som att de vilar en del spelare.
Bland annat satt ju faktiskt Justin Turner, förortskungen, på bänken i onsdags när Rich Hill ju hade historiens 24:e perfect game på G.
Just det.
Och han hade ju fortfarande inte släppt en enda hit när matchen gick in i extra innings. Men då dök Pittsburgh Pirates Josh Harrison upp och slog en walk-off homerun i tionde inningen där ju.
Ja.
Det är faktiskt första gången det händer. Det var lite...
Ja, var inte det första pitchen också tror jag?
Ja, det var ju möjligt att det var.
Jag tror det. Det var helt
Det var i alla fall han... Ja, det var ingen out i alla fall, det vet jag.
Nej, precis. Och så till, ja, till råga på att så var det så, om inte Josh Harrison då hade gjort ett fantastiskt defensivt spel innan så hade ju Dodgers vunnit matchen under ordinarie innings. Och Rich Hill hade fått sin no-hit. Nu blev han till råga på allt losing pitcher.
Ja, det säger väl allt om den statistiken. Men för han hade ju faktiskt säsongens näst högsta gamescore, 93. Mm. Det är ju faktiskt bara Edinson Volquez no-hitter i början av säsongen som har haft ett högre gamescore på 95. Då. Så att det här Rich Hills performance här är ju det näst bästa en pitcher har gjort i år. Och
ja. Han får en L, L i kolumnen.
Att han är förlorare i en sån situation är ju lite löjeväckande.
Ja,
men lite bonusinfo om Josh Harrison då. Han har faktiskt förstört en no-hitter tidigare sent i en match. I nionde inningen mot Justin Verlander 2012.
Så jag har det.
Mm.
Han är en liten party crasher.
Ja, det är han. Ja, men ja. Om man är lite så här vidskeplig och så kanske man tror att Dodgers inte vill slå eller tangera rekordet, va? Eller?
Ja, ah, du tänker på hur det gick senast det begav sig med rekord och så. Det var ju 2001 och Seattle slog rekordet. Då gick de ju faktiskt inte hela vägen trots sina 116 segrar. Utan World Champions det året blev Arizona som hade vunnit 24 matcher färre än Seattle under säsongen. Så att det gäller vad bäst när det gäller.
Ja, det gäller absolut att vara. Och nu har din tid kommit att bekänna färg när jag ropar batter up.
Mm, är det den jävla tjena arena igen?
Ja, det är den jävla tjena arena igen.
Ja, det går troll, men nu har det vänt. Mm,
ja, men där inne i första klass, har du papper och penna där?
Jag har papyrus och pennus.
Ja, vad bra. Så kan ju du faktiskt krita ner ditt svar när du känner att du är, eller vill det helt enkelt. Du behöver inte vara säker, du kan ju chansa lite.
Ja,
du kan göra det nu faktiskt. Jag har ju faktiskt ungefär, ja vad kan det vara, 10 arenor kvar. Så att du har ändå 10% chans att bara plocka en arena som vi inte har haft. Tror jag.
Ja,
eller
precis.
Hur? Vi vill lägga in den brasklappen.
Varken du eller jag har ju koll på vilka som har gått.
Nej, exakt.
Ja, men vi kör.
Ja, du är redo.
Ja, jag är född redo.
Gött. Mm, då kommer här första pitchen då.
Mm.
Och jag söker alltså en ballpark.
Ja.
The Big Sexy, Minnesotas pitcher Bartolo Colon, har nu vunnit mot alla 30 lag i Major League. Det kanske du läste om i veckan.
Mm.
Mm, en bedrift han delar med endast 17 andra pitchers. Mm. Hans nästa mål är att kunna vinna på alla arenor. Och tillsammans med Wrigley Field är veckans tjena arena de enda två arenor han inte har vunnit på.
Oj.
Mm.
Ja, det hjälpte inte jättemycket.
Okej. Du kan ju i alla fall kanske plocka bort de arenorna där, för vilka lag han har spelat för.
Ja, det kan man ju börja med.
Ja, jajamän, för där förhoppningsvis har han ju vunnit någon match i alla fall på sin hemmaarena. Ja.
Vad tycker du?
Okej, okay. Då kommer andra pitchen här då. Arenan har faktiskt redan figurerat i Tjena Arena tidigare.
Oj då.
I avsnitt nummer 50. Minns du det?
Ja, jo, eller hur?
Ja, det var faktiskt när vi sökte Comerica Park i Detroit. Och anledningen till det var att Comerica Park och den här arenan har ett gemensamt smutsigt kännetecken.
Oj.
Mm. Va?
Vad är smutsigt kännetecken? Du hittar ju på bara. Nej, smutsigt. Ja.
Mm, okej. Men då kommer den tredje pitchen här och din sista chans till att lösa veckans gåta. Och det blir i form av ett hanging anagram.
Yes.
Mm. Så här heter arenan, om jag slänger om bokstäverna lite grann.
Mm.
A dice flesh.
A dice flesh.
Mm. Medan du funderar kan jag ju dra en liten snabb genomgång även för lyssnarna då. Här och på Wrigley Field har Bartolo Colon inte vunnit. Andra pitchen. Arenan har ett smutsigt gemensamt med Comerica Park i Detroit. Om man slänger runt bokstäverna heter arenan A Dice Flesh. Mm. Bollen börjar närma sig nu.
Ja, det. Men det är en knuckleball i 5 miles per hour, va?
Ja, för då har vi någon sekund på det till.
Ja, men det här ska vi kunna ju. Vänta nu. Nej, fan också.
Nej, du tittar.
Ja, jag tittar. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, men då får väl jag säga att den arenan jag sökte den här veckan var Chase Field i Phoenix.
Ja, det är ju skam gå på torra land på den. Jag var ju faktiskt där för inte så länge sedan.
Ja, senaste arenan du besökte, va?
Ja, så är det faktiskt. Och ja. Jag fick ju, Field fick jag ju med i anagrammet där. Men bokstäverna A-S-H-C-E, omkastade fick jag alltihop.
Nej, så kan det vara.
Det säger väl mest om min hjärnkapacitet kanske.
Det finns några förklaringar. Gemensamt smutsigt kännetecken. Det var ju tillsammans med Comerica Park så är det de två arenorna med så kallad dirt strip.
Just det.
Alltså en grusgång mellan pitcherkullen och hemplattan. Och lite extra info då kanske. Bartolo Colon har inga vinster men en förlust på Wrigley Field och 2 förluster på Chase Field. Så chanserna har funnits.
Mm.
Andra aktiva pitchers som har vunnit mot alla lag är förresten Chicago Cubs John Lackey och Washington Nationals Max Scherzer.
Så just det.
Har vi det på plats. Men i sin jakt på kanske inte best season win-loss record då, som vi precis nämnde att Dodgers då kanske inte är, men i sin jakt på första World Series-titeln sedan 1988 så har ju laget förstärkt med en hel ylle kille, va?
Ja, men visst är det så. Curtis Grandyman Anderson.
Granderson, va?
Granderson är det, precis. Kommer närmast från New York Mets då. Han är en veteran, han är ju hela 36 år gammal. Gör sin 14:e säsong. Han har varit 6 säsonger i Detroit, 4 i Yankees och så nu 4 nästan då i Mets. Och den här rackaren, han föddes och växte upp i Blue Island i Illinois, som är en förort till Chicago, den 18 mars 1981. Och hela hans uppväxt har präglats av undervisning och lärande, för det är verkligen lärarfamiljen har växt upp i. Hans pappa var idrottslärare och mamman kemilärare, och jag tror att hans halvsyster är engelska professor.
Jaha, är det så?
Precis.
Och ja, han borde ju då kanske ha varit ett Cubs-fan, va? Men ja, när den unge Curtis, han blev ju ofta besviken varje gång han rusade hem från skolan för att se Zach Morris och de andra killarna och tjejerna i Saved by the Bell.
Just det.
Men det var ju inte det på tv, utan då var det ju de här hemska Cubs som spelade dagmatch på tvn istället, va?
Precis.
Ja, för Wrigley Field fick ju kvällsbelysning först 8/8/1988. Det var ju någon sånt här slags jubileum, va? Och det blir ännu större nästa år när de har haft ljus, vad det nu blir.
Ja, just det.
Så att, ja, han småhatade Cubs lite, så att hans lag blev istället Atlanta Braves.
Ja, så kan man också välja lag.
Ja, exakt.
Kommer du ihåg Saved by the Bell?
Jajamän, absolut. Oj, oj. The Cube hette, var fanns inte någon stor kille?
Nej,
det käkade.
Var det Coopers klass det?
Jaha.
Thank you for playing.
Yes.
Ja. Ja, I Saved by the Bell var väl han. Screech var ju med också. Han, ja. Rånörden.
Just det.
Men
på tal om lärare.
Ja, precis. Det är om detta. Den gamla goda Curtis då, han spelade baseball och basket på Thornton Fractional South High School i Lansing. Och under de åren då på high school så kunde han uppvisa ett batting average på 369, 11 homeruns och 88 RBIs faktiskt. Inte illa.
Nej, verkligen.
Så det ledde till att han fick en mängd erbjudanden från college, olika college då. Men valde till slut University of Illinois at Chicago. Bland annat för att de tillät honom spela både baseball och basket. Något han gjorde i bara 2 veckor innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på baseballen. Så att, ja. Men han utmärkte sig omedelbart i Flames då, som deras baseballlag heter, och under sin juniorsäsong, jag vet inte om det är sista eller om det är, först är det väl freshman, sen är det sophomore och sen så är det junior då, tror jag. Så tredje säsongen då hade faktiskt ett batting average på 483, vilket var näst bäst i hela college USA efter Milwaukee Brewers-bekantingen Ricky Weeks Jr. Då. Och i samma veva så blev han uttagen till All-Americans andra lag då, som tas ut av Baseball America och USA Today.
Ja, och ja, till slut så tog han ju examen där. Och en examen med två huvudämnen, va? Business Administration och Business Marketing. Och ja, hans nummer 28 är faktiskt pensionerat av University of Illinois at Chicago.
Precis. Cool. Ja, jag tror de gjorde det någon sämre i 2013 här för mig. Och ja, det är lite kul. Alltså, baseballspelare generellt brukar väl aldrig ta examen. Och om man då tar examen och dessutom har två majors, som det heter, så ja, det kanske visar på vilken uppväxt han kommer från. Den gode Curtis. Men hur som helst så blev han 2002 draftad av Detroit i tredje rundan, och Detroit skickade honom direkt till Oneonta Tigers, som är då single A baseball i New York Penn League. Där han på 52 matcher uppvisade ett batting average på 344. Så att redan nu kan vi faktiskt skönja en trend. Vi snackar om en kille som vet hur man träffar bollen.
Yes.
Sen så blev det ett hopp till Lakeland Tigers i single A då, fast advanced, och sen så Erie Seawolves i double A 2004. Den näktade med 21 homer, alltså 93 RBIs faktiskt.
Mm. Men sen var det dags för de stora killarna att mötas, va?
Precis.
Den 13 september 2004 så gjorde han sin debut mot Minnesota Twins. Och jag tror att det var inför 2005 så rankades han som det 57:e största löftet av Baseball America.
Mm.
Och ja, han hade ju det året chansen att bli Detroit Tigers startande centerfielder, men organisationen tyckte att han behövde en säsong till på lite lägre nivå för att utvecklas, så att det blev Toledo Mudhens i AAA istället. Och där hade han ett batting average på 290, lite lägre då, men 15 homeruns, 65 RBIs och 22 stulna baser, så att han är ingen långsam kille.
Nej, verkligen inte. Han, det känns som att det är nästan en five-tool guy, alltså, som har det mesta som en baseballspelare ska ha. Och ja, i juli 2005 så var han upp en sväng till i 6 matcher, men efter tredje gången han kallades upp, i augusti samma år, så blev han faktiskt kvar. Och satte igång direkt. Han slog sin första Inside the Park den 15 september, hade en 5-hit game i en match den 18 och en walk-off homerun den 26 september mot Chicago White Sox. Så han rivstartar, kan man säga.
Ja, det är coolt. Och året efter, 2006, så blev han ju till slut ordinarie startande centerfielder i ett Detroit Tiger som, ja, 2006 nästan gick hela vägen ju. Och han gjorde bra ifrån sig i slutspelet. 2 homeruns i American League Division Series och 1 homerun i Championship Series. Men ja, när det var dags för World Series så chokade han, där han hade ett riktigt uselt batting average på 0,95. Och ja, Detroit förlorade ju den World Series mot St. Louis Cardinals med 4-1 i matcher, om du minns.
Just det, och 0,95, det är alltså knappt en hit per tionde at bat.
Ja.
Och det är alldeles för dåligt. Men han var ju grymt het innan slutspelet där, under sin första riktiga säsong då, 2006. 7 augusti blev den andra spelaren i Detroits franchise att slå 30 dubblar, 15 tripplar och 10 stulna baser under en säsong då. Det var en gubbe vid namn Charlie Gehringer som gjorde det första gången 1930.
Var han en gubbe?
Ja, nu är han det, tror jag. Han var nog inte det då,
nej.
Och sen så blev han den sjätte medlemmen i Major League Baseball 2020-20-klubb. Det är alltså 20 dubblar, 20 tripplar och 20 homeruns. Och sen så den 9 september blev han den tredje medlemmen, förutom Willie Mays då, Frank Schulte tror han heter, i klubben för 20 dubblar, 20 tripplar, 20 homeruns och 20 stulna baser. Det är inte illa.
Nej, det är inte illa.
Och sen om man då ska snabb recap åren 2007-2009, så både 2007-2008 så missade Detroit slutspel, så det är inte mycket ord om. Men då valde Curtis att
Vad sa du? En liten sidosyssla, va? Var det inte så? Att han hoppade in och expertkommenterade i TBS-sändningarna tillsammans med, vilka var det nu? Cal Ripken brukar vara där, va? Ja. Dennis Eckersley och The Big Hurt, Frank Thomas. Just det. Sköna experter.
Verkligen. Sen kan vi säga vad vi vill om TBS-sändningar kanske. Det är inga favoriter direkt. Men. Ja. Curtis gjorde det bra i varje fall. Och sen då 2010 då, alltså inför 2010, i slutet på 2009, så började Detroit försöka skeppa iväg Curtis i ett försök att få ner lönerna då. Det här ledde till att New York Yankees signade honom i en trelagstrade.
Just det. Jag tänkte på en sak där när vi, ja, jag ska bara flika in det komiska det måste ha varit att få in The Big Hurt, Frank Thomas, i ett kommentatorsbås på en arena. Du och jag var inne på ett, vilken arena var det på när vi
var det Angel Stadium,
välte kameror och grejer? Nej, det var en minor league.
Ja. Ja, just det, det var Lake Elsinore, va?
Ja, vi kom ju knappt in.
Nej, precis. Nej. Och han, ja.
Ja, han är typ 3 meter lång och väger 200 kilo. Så att det måste nog vara otroligt intressant. Men ja, om vi nu ska gå tillbaka till den här trelagstraden då.
Mm, för det är inte lätt att hänga med.
Nej, men om vi börjar. Curtis Granderson skickades alltså till New York Yankees. Och de i sin tur skeppade iväg pitchen Phil Koch, centerfielden Austin Jackson och en annan pitcher, Ian Kennedy, till Detroit. Mm. Men Ian Kennedy, han, ja, om han ens kom till Detroit så bara bytte han flyg och skickades vidare tillsammans med en annan pitcher, Edwin Jackson, ner till Phoenix och Arizona Diamondbacks.
Mm.
Väl där, de två spelarna, så i utbyte mot dessa så skickade Arizona tillbaka pitchen Daniel Sleret, tror jag, och pitchen Mac Scherzer, han är ju välkänd, till Detroit. Det var så som han kom till Detroit.
Precis, jag tror han hade 2 säsonger i Arizona innan han skeppades vidare till Detroit. Och resten är, som vi brukar säga,
historia.
Ja,
in the making, måste vi säga.
Ja, faktiskt, ja. Det är sant.
Mm. Ja, men den hängde du med på, eller?
Ja, den var klockrent, solklar.
Mm. Yes.
Och då, som sagt, 4 april 2010 var det dags för Curtis att göra debut för Yankees. Och vilken debut han gjorde. Han blev den 12:e spelaren i Yankees historia att slå en homerun i sitt första at-bats. Resten av säsongen blev väl lite sådär. Han levererade okej siffror, men påverkades en del av en, jag tror en ljumskada han hade, och missade 26 matcher.
Mm. Har alltid varit lite svag ändå mot vänsterhänta pitchers, va?
Ja, precis.
Men stark mot högerhänta. Jag tror ändå att 2010 så visar han för första gången ändå lite sämre siffror mot högerhänta pitchers, vilket gjorde att han fick bygga om sin sving lite, va? Var det inte så?
Ja, men precis.
Mm.
Det är exakt som du säger, han var grym mot högerhänta, men ja, tappade lite grann och la lite tid, precis som, men var det som stod Justin Turner som stod i slagtunnel och gick bara uppåt efter det. Och det här,
The Ball Yard i San Fernando Valley.
Just det.
Det ska vi besöka någon dag. Ja.
Den är på vår bucket list.
Yes.
Men den här träningen bar frukt. För 2011 så blev han faktiskt första spelare att nå 40 homeruns, 10 tripplar och 25 stulna baser.
Mm.
Och ja, i och med det så var han ju ganska gjuten i All-Star Game. Och sen 2012 så var det dags för lite milstolpar, både positiva och negativa. Han nådde sin 1000:e hit, sin 200:e homerun, men han satte nytt Yankees rekord i antal strikeouts på hela 195 stycken.
Mm. Där slog han sitt egna rekord, va, på 169 från året innan, så att det är ingen sådär upplyftande grej. Och ja, när kan ju prata om en annan Yankees-spelare. Aaron Judge är ju för närvarande en strikeout ifrån att tangera andra platsen och således 27 stycken då för att slå rekordet på 195 strikeouts. Och det är väl ingen omöjlighet, va?
Nej, inte som Judge slår nu. Alltså, det...
Aaron Judge faktiskt slog ju också en homerun i sitt första at-bat för Yankees.
Ja, precis. Mm. Och alltså, han slog ju franchise-rekord i antalet raka matcher med en strikeout också nyligen, va?
Ja, och vet du hur den bröts?
Nej, en
homerun. Nej. Girardi plockade ju ut honom från matchen när han hade haft några at-bats utan strike. Ja, okay. Så då ville de inte utmana ödet mer. Så att... ja, det kan, så kan man göra.
Så kan man göra. Alla sätt är bra.
Ja, alla sätt är bra. Men ja, det är ju en vidare diskussion. Men det är ju faktiskt många spelare idag som inte bryr sig om att man blir utstrikare. Alltså, de skäms inte för det. De tycker, ja, vad fan, en strikeout eller en, liksom, en weak grounder. För det är ju många, när de har två strikare emot sig, att de tar upp lite på slagträt och liksom bara jag får träff på bollen. Mm. Men det brukar ju resultera i att de ändå blir ground out. Men de här unga spelarna som kommer upp och ändå satsar mycket på homeruns, de skiter i om det blir en strikeout eller en ground out. Och det, ja.
Ja, det kan vi, sen beror väl det också säkert på vad, om det är löpare på bas, om det är färre än två brända, för då kan man ju fortfarande avancera spelen. Men,
exakt, ja. Men säg att baserna är tomma, och generellt så är det en mentalitet som är mer utbredd nu. Så att det är ju klart att det är ju otroligt många fler strikeouts. Det är ju rekord generellt i ligan i år. Det har aldrig varit så många strikeouts, och det har aldrig varit så många homeruns.
Nej. Så är det.
Ja, yes.
Ja, men tillbaka till Curtis Granderson. 2013 så fick han ett litet otursår. Först så bröt han underarmen på en spring training match mot Toronto, tror jag var. Han blev hit by pitch och var på DL ett tag. Och sen så knappt en vecka efter han kom tillbaka så bröt han knogen på sitt lillfinger, också via en hit by pitch. Och där räckte det inte med DL, utan var tvungen faktiskt att operera sitt lillfinger då. Så det blev bara 61 matcher, och sen blev han free agent.
Mm. Och han skrev på ett 4-årskontrakt värt 60 miljoner dollar i slutet på 2013, va? Och bytte också position då från centerfielder till rightfielder.
Just det, exakt. Och 2014 etablerade han sig, kan man säga. Så att 2015 så blev han ju New York Mets lead-off guy. Och var den här säsongen bäst i laget då när det gäller antal startade matcher, runs, hits, stulna baser, walks, on base percentage och total bases. Och det här året gick det ju väldigt, väldigt bra för Mets. De slog Dodgers i Division Series, svepte Cubs i Championship Series, och sen så mötte de då Kansas City World Series där man förlorade med 4-1.
Mm. Och i år då? Hur började det? Alltså, han slog ju sin 300:e homerun i juni, va? 14 juni mot Cubs.
Och, ja, precis.
Han har varit ganska bra. Jag gillar Curtis faktiskt. En av mina favoritspelare. Inte som R.A. Dickey.
Nej, det, men det går ju inte. Så.
Jag gillar honom.
Jag också gillar honom. Han är grymt atletisk. Man kan knappt se att han är 36 år gammal.
Nej, det är coolt. Vad har vi med på honom då? Han är ju faktiskt ett stort WWF-fan, va? World Wrestling Federation står väl det för?
Just det, det stämmer.
Ja, där favoriterna är bland annat The Ultimate Warrior, The Undertaker. Det är väl din favorit, eller?
Ja, det är det.
Ja. Min är Junkyard Dog, och det är, jag tror, Curtis också. Har honom som liten favvy. Sen har du Macho Man Randy Savage, och Hulk Hogan tror jag han faktiskt har brevväxlat med.
Alltså, är det så?
Ja.
Mäktigt.
Ja, det kan man inte tro, men så är det.
Ja, nej, jag läste att han hade varit på WrestleMania här under året.
Mm.
Så han är ett stort WWF-fan.
Ja, lite som bowlingen är för Mookie Betts faktiskt.
Just det, precis, han var ju grym på bowling. Oklart hur bra Curtis är på brottning.
Han är en six-tool guy.
Ja, precis. Ja, men i övrigt så, du så nämnde ju i introt här att han är helylle.
Mm.
Och det är ju hans egenskaper utanför planen som har gjort honom, inte känd, men känd och omtyckt, kanske man säger, för att det är sån arbete som ambassadör för MLB International, där han har rest till bland annat England, Holland, Italien, Frankrike, Sydafrika och Nya Zeeland då, för att promota baseball. Och som tack för det jobbet han har gjort då, så fick han faktiskt ett brev av för detta Commissioner of Baseball Bud Selig, som skrev: "There are so many fine young men playing Major League Baseball today, but I can think of no one who is better suited to represent our national pastime than you."
Ja, det är stort.
Ja, man säger.
Otroligt. Och ja, men han har rest runt, som du säger, mycket i Europa. Och kanske är det någon av våra lyssnare som har varit på något föredrag eller någon workshop med Curtis. Och då kan ni väl maila in och berätta. Det var ju fantastiskt kul. Mm. Eller, ja, ni kanske har något foto med honom eller någonting. Ja, det skulle vara lite kul.
Grymt.
Ja. Sen är han ju också en inofficiell då ambassadör för den afroamerikanska communityn, får man väl säga. Där han ofta försöker få igång en dialog om varför det är så få svarta spelare då inom de flesta ändå av de större idrotterna. Och jag vet att när han representerade Nike, Lewis Slager och Rawling, så bad han dem att istället för att få pengar själv då, så vill han att de här organisationerna eller företagen skulle skänka baseballutrustning eller pengar då till olika innerstadsprojekt istället för att ge någonting till Curtis då.
Ja, det är fan stort alltså. Och utöver det så har ju en foundation då som heter Grand Kids Foundation, som har samlat in massvis med pengar för att kunna ge då utbildningsstöd för innerstadskids runt om i USA. Sen har han fått en barnbok publicerad som heter All You Can Be, Dream It, Draw It, Become It, som illustrerades av elever då inom New Yorks public school-system. Sen så 2010 representerade han MLB Vita huset, och Michelle Obama hade en drive mot barns övervikt som kallades Let's Move. Och om inte det räckte då, så skänkte han även $5 million då till University of Illinois at Chicago så att de kunde bygga en ny arena.
Kanske inte jättekonstigt att hans nummer blev pensionerat.
Nej, jag tror inte det. Där fick vi svaret.
Ja, men han har ju också varit fackligt engagerad rätt länge ju. Han är ju inblandad i spelarfacket MLBPA, va? Och 2011 var det väl, så blev han i en omröstning av Sports Illustrated där ja, massa spelare, jag tror det var 290 spelare deltog, så blev han framröstad till den snällaste eller trevligaste spelaren. Och ja, men mycket handlar ju faktiskt om välgörenhet och så om honom, så att kan vi nästan kalla honom filantropen på outfield, eller?
Ja, men det tycker jag var ett ypperligt epitet faktiskt. Och ja, det här krönta ju med, kan man nästan säga, då 2016, alltså förra säsongen, när han vann Roberto Clemente Award. Roberto Clemente är ju en ikon för Pittsburgh Pirates, som gick bort alldeles för tidigt då han höll på med att skeppa förnödenheter till olika länder som behövde då. Han kraschade med sitt flygplan. Och då fick han, då namngav man ett award då, som går till den spelaren som bäst har representerat MLB då med sina off-field contributions.
Ja, men det är fint pris. Och han har ju också det här kännetecknet att han har high socks, alltså uppdragna strumpor och korta byxor, för att hedra Negro Leagues ju. Och han får ju nu chansen att hedra den första svarta spelaren i Major League Baseball, Jackie Robinson, med Dodger Blue Sox ju, för han är ju en gammal Dodger, Jackie Robinson.
Ja, man spelade som bröt rasbarriären när han blev uppkallad av Dodger, så att det passade bra. Men om man nu går till lite mer hårda världen då, vad betyder den här traden att Curtis Granderson går till Dodgers egentligen?
Först när jag hörde talas om den här dealen så tänkte man ju, hur sjutton ska han få plats på outfield? De har ju Yasiel Puig som rightfielder, Jock Peterson på centerfielder, och Chris Taylor har ju spelat mycket leftfield den här säsongen. Och nu när dessutom första basmannen Adrian Gonzalez är tillbaka, kommer ju det leda till att man måste putta ut Cody Bellinger ibland på outfield, för honom vill man ju ha i line-upen.
Ja, absolut.
Och eftersom det inte finns någon designated hitter i National League, så gör det att Dodgers ju har 4-5 spelare för 3 outfield-positioner. Och då räknar man inte ens in Enrique Kike Hernandez, som är en platoonspelare, eller Andre Etier som rehabbar just nu. Jag tror han gör det i, Tulsa Drillers i AA.
Oj då, okej.
Men ja, de har många outfielders ju.
Ja, precis. Nu har man ju löst det här genom att först då skicka ner Jock Peterson, som har ju varit en fullkomlig katastrof här sedan juli och framåt.
Ja, just det.
Och sen så har man ju då Chris Taylor, som hade spelat mycket på left, och han är ju en väldigt mångsidig spelare, vilket gör att han kan även spela på andra bas. Och Logan Forsythe, nuvarande andra basman, han är ju grym på att dra walks, men har inte haft någon större impact för Dodgers i form av hits eller extra base hits. Så att sätter man Chris Taylor på andra bas så öppnar det upp en plats för Curtis. Och sen som du nämnde, Adrian Gonzalez precis tillbaka från disabled list. Han är ganska gammal. Så han kommer inte starta varje match, vilket gör att Cody Bellinger kommer att hoppa in där titt som tätt.
Och så finns det ju alltid stora möjligheter eftersom det är National League till pinch hitters och så är ju faktiskt i matcherna. Och,
absolut.
Och om man tittar på, om man ska grotta ner sig lite, ska vi kosta på oss det i line-upen när motståndaren har, ska vi börja med en högerhänt pitcher på kullen?
Ja, men det tycker
då vill
jag.
Man ju faktiskt maximera slag, men som slår left-handed ju, eller hur?
Precis.
Och Dodgers, då ställer de upp med, brukar de i alla fall göra, Catch and Yasmani Grandal, han är ju switch hitter, så att det är ju jättebra då. Sen på första bas, som du säger, Adrian Gonzalez, han slår ju, han är ju left-handed. Andra basman, Chris Taylor, shortstop, Corey Seager, som också är left-handed. Tredje basman är ju förortskungen, Justin Turner.
Yes.
Left fielder då skulle man kunna tänka sig att Curtis Granderson går in på, och ja, vi har ju tidigare sagt han är ju left-handed batter, och center fielder Cody Bellinger, som också, han är vänsterhänt, och sen right fielder Yasiel Puig.
Precis.
Och vi kan ju bara... Så där har man ju väldigt väldigt många left-handed bats mot högerhänta pitchers.
Ja, det blir en jättebra lineup. Så kan vi bara nämna att switch hitter, det är när man slår, kan slå ungefär lika bra både från vänster och höger. Ja, och när då Dodgers motståndare har en vänsterhänt kille på kullen, så vill man ju motsats då maximera och få in så många högerhänta slagmän som möjligt. Så att då har vi på catcherpositionen då istället för Grandal, Austin Barnes. Första bas slänger man in Cody Bellinger istället för Adrian Gonzalez. Cody är då förvisso vänsterhänt, men han slår lika bra åt vänsterhänta pitchers.
Just det.
Och på hans position, alltså på centerfield, sätts Enrique Hernandez in. Och på andra bas så har man då Logan Forsythe istället för Chris Taylor, som flyttas ut på left field för att ersätta Grandyman. Och sen slutligen kan vi bara nämna att man behåller shortstoppen Corey Seager, också han vänsterhänt, men han slår nästan 300 mot vänsterhänta pitchers.
Så det är också en otroligt stark lineup, och det är, ja, de har ju otroligt stora möjligheter ju.
Ja, precis.
Att varva, så att...
Så att det, den här värvningen passar nog Dodgers som handen i handsken, alltså. Framförallt om man tittar på hur Curtis har levererat under säsongen. För tittar man sen 10 maj så har han ett OPS på 979, vilket lägger honom på 10:e position i Major League för den statistiken under den tiden då. Och han har 19 homeruns med en slugging på 504 mot just högerhänta pitchers den här säsongen. Och om man då ska liksom recappa hans 4 år med Mets då, så slog han 239. Det är ett ganska medelmåttigt batting average. Men 95 homeruns på 573 matcher, där det som sticker ut är att 49 av de här homerunsen, alltså mer än hälften, var för att antingen utjämna matchen eller att ta ledningen i den. Så en riktig clutch hitter.
Ja, verkligen.
Och med sina 19 homeruns då, så är han en homerun ifrån att för 10:e säsongen i rad slå 20 plus homeruns. Så visst är det ett hett bat man får.
Ja, nej, men det, ja, det ska bli otroligt spännande att se vad han kan göra för impact i Dodgers. Och ja, han är ju, som man kan förstå efter det här, otroligt omtyckt i klubbhuset. Något som massvis med spelare, ledare och coacher faktiskt har vittnat om. Och även om han då kanske inte får speltid i varje match, och kanske han kan bli årets David Ross.
Ja, vad tror du? Grandpa Rossi.
Ja, backup catchen då, som hade stor del i att Cubs gick hela vägen förra året. Kanske inte mest som spelare, utan som klubbhuskille. Och Curtis har ju, som vi har ju gått igenom, massvis med erfarenhet från postseason. Alltså World Series 2006, även om det inte gick jättebra, så är det otroligt viktiga erfarenheter. Han har slutspel med olika New York-lag 6 gånger i alltså en tuff miljö.
Verkligen.
Ändå, och ja, med World Series 2015 då, med Mets mot Royals som höjdpunkt. Han gjorde faktiskt ett snyggt avslut i Mets. Han gjorde en grand slam i sitt sista at bat förra torsdagen. Det är coolt.
Mäktigt, alltså.
Mm. Och han började sin Dodgers-karriär med en homerun mot sin, ska man säga, modersklubb, eller klubben han kom upp i, Detroit Tigers, i söndags, och ja, följde upp den med en grand slam i måndags, va?
Ja.
Curtis Granderson.
Curtis Grand Slamerson.
Men om vi ska blicka framåt lite då, vad har vi för matcher i helgen?
Ja, framförallt så har vi ju spektaklet Players Weekend att se fram emot.
Mm. Har du inhandlat 3D-glasögon eller?
Nej, jag har faktiskt sparat ett par solförmörkelseglasögon som jag tänkte sätta på mig i soffan. Det blir ungefär likadant.
Ja, det blir bra. Ja, mitt hetaste tips om matcher, det är nog ändå Seattle Mariners mot New York Yankees och Toronto Blue Jays mot Minnesota Twins. Det är faktiskt viktiga matcher i American Leagues wildcard race. Mm. Och det är bra sändningstider. 19.05 för båda de här matchserierna, både lördag och söndag.
Ja, mäktigt. Och där har vi ju Sonny Gray och Masahiro Tanaka på kullen för Yankees. Så det kan bli sevärt.
Mm. Och stekheter catchen Gary Sanchez, som har 10 homeruns på sina 16 senaste matcher. Va?
Just det.
Han blev bänkad en match för ungefär 2 veckor sedan och har efter det varit bäst i ligan. I'm Gary.
Mr. August.
Ja, det är han.
Ja, det kanske var den här lunchen med A-Rod och J-Lo som vände det, som vi var inne på förra veckan.
Absolut.
Men sen kanske man även bör slänga ett getöga på Giancarlo Stantons homerun-jakt.
Irish Mikey.
Mm.
Och i helgen heter han ju faktiskt Cruz när han har det smeknamnet på tröjan under den här Players Weekend, va?
Just det var hans mamma som kallade honom Cruz, va?
Ja, fortfarande. Och just pappa det. Kallar honom för Mikey.
Precis.
Jaha.
Och det är faktiskt inte bara homeruns som är intressant där, för att Miami, som trots att de har förlorat fler matcher än de har vunnit, de är ju bara 5,5 matcher bakom ett wildcard i National League och möter dessutom usla San Diego Padres hemma.
Mm, en sweep där så gör det ju troligen att de plockar in någon eller några matcher på Colorado Rockies och Arizona Diamondbacks ju, som exakt har de två wildcarden.
Mm.
Och vad dricker man till det här då?
Ja, det dricker man ju en flaska iskall Budweiser.
King of Beers.
King of Beers.
Yes. Ja, men innan vi avslutar kan vi väl nämna att det börjar dra ihop sig till slutspel i Sverige också ju.
Ja, men visst är det så. Det är ju klart att Sölvesborg Firehawks tar hem grundserien med Sundbyberg Heat som två. Så vi får säga grattis.
Mm. Och dessa lag får ju alltså hemmaplan i semifinalerna nästa helg, den 2 och 3 september.
Ja, dock är det fortfarande oklart vilka de får möta. Eller, det är klart att det blir Rättvik och Leksand som kommer 3 och 4 i serien, men det är inte klart vilka som ska åka till Blekinge.
Sveriges trädgård, visste
just
du det?
Ja. Och vilka som får åka till Sundbyberg.
Mm. Vad var det förresten Ulf Peder Olrog sa om Sundbyberg, minns du det?
Jajamän, se Sundbyberg och sedan dö.
Ja, exakt. Du kan fortfarande dina TP-frågor här.
Ja, jag är obesegrad, det går bär hela.
Ja, det vet jag väl. Mm. Så, lyssnare, planera redan nu in en baseballhelg 2-3 september. Antingen Nya Örvallen i Sundbyberg eller Deer Creek Park i Sveriges trädgård då. The place to be.
Jajamän, klockrent. Och sen då ska vi nämna att SM-finalerna följer 9-10 och 16-17 september. Mm. Så att det kanske är någonting för våra vänner Uffe och Kobra åka till. Lite långt kanske från Göteborg, men
vi kanske hakar på.
Ja, åker de så hänger vi med.
Yes. Ja, men vi avslutar veckans. Det känns som ett kanonavsnitt.
Oj.
Mm, med en sång som faktiskt startade många radiosändningar på 60-talet. En klassisk låt som fick många unga och gamla att skruva upp volymen på transistorradion. Kanske gå hem lite tidigare från jobbet, hälla upp lite kall lemonad, sätta sig på verandan och följa sitt favoritlag.
Just det, långt innan MLB TV, split screen och game day.
Ja, vi snackar way back in the way back machine här. Va?
Yes.
Mm. Med det sagt så låter vi Harry Simeone Songsters ande vila över oss när vi tar oss in i den färgglada, ska vi kalla den, lekstugan Players Weekend.
Let's go!
Batter up!
We're taking the afternoon off.
It's a beautiful day for a ball game.
From Walla Walla, Washington.
To Kalamazoo.
Chipparella på er.
Ciao! Let's go! Batter up! We're taking the afternoon off. It's a beautiful day for a ball game. For a ball game today. The fans are out to get a ticket or two. From Walla Walla, Washington to Kalamazoo. It's a beautiful day for a home run. But even a triple's okay. We're gonna cheer and boo and raise a hullabaloo at the ball game today. Batter up, strike one. Hey, the game has just begun and the home team's out to win. Barry swings, strike two, and the pitch is dipsy-doo. Gene's fastball popping right in. This is it, strike three. Fans are tearing up the chairs, but what the heck, who cares? It's a beautiful day for a ball game today. If you and I are out of dollars and cents, we can always share a little hope. It's a beautiful day for the ladies, so throw all your dishes away. We're gonna cheer and boo and raise a hullabaloo at the ball game today. At the ball game, the wonderful ball game today. Yes. Ja.
Andra bas då blir ju Logan Forsythe istället för Chris Taylor som flyttas ut på centerfield för att ersätta Grandyman.
Ja.
Och, eller leftfield, förlåt.
Just det, yes.
Och sen så har vi shortstoppen Corey Seager som också är vänsterhänt men slår nästan 300 mot vänsterhänta pitchers.
Mm.
Och sen så har vi då centerfielden Chris Taylor.
Ja, exakt.
Som står istället för Grandyman.
Ja, och Enrique Hernandez då kanske, eller?
Ja, exakt. Istället för Cody Bellinger.
Åh, herregud. Ja, vi kanske får köra om det.
Ja, vi får köra om det avsnittet. Fan, vad svårt det blev.